Välkomna till Harrisons dramatiska historia.
Nu inleds den femte säsongen av podden Harrisons dramatiska historia. Följ med Dick och Katarina i historien om högmedeltiden.
För idag så ska vi verkligen hoppa rakt in i korstågens tid.
Det religiösa våldets högkonjunktur i Europa.
Harrisons dramatiska historia hör du på www.historia.nu eller där poddar finns.
Man kan ju tycka det är märkligt att varför kunde han inte ta sig tillbaka till Stockholm någon gång? Men jag tror att han ville komma tillbaka som en stor segrare. Och det gick ju inte så bra i kriget. Första året gick ju fantastiskt bra. Alltså, han besegrade ju alla tre fienderna inledningsvis 1700-1701. Och då öppnade sig möjligheternas fönster att sluta en fördelaktig fred eller till och med vinna nytt territorium i Baltikum i det område som heter Kurland. Men det var det ju så att Karl XII var en väldigt bestämd herre. Så hade han förutsatt sig något, och det hade han ju den här gången, att han skulle straffa de anfallande länderna.
Historia nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
Den gåtfulle Karl XII tillbringade hela sitt vuxna liv i fält, från 18 års ålder till hans död i Norge vid 36 års ålder. Han är en av de sista kungarna som ledde trupper i fält, vilket också kan vara en av anledningarna att hans mannar var beredda att följa honom ända ner till Turkiet när fälttågen stötte på patrull. Författaren Bengt Liljegren är lärare och historiker. Han har skrivit flera biografier om historiska personer. Till hösten är han aktuell med en nyutgåva av hans hyllade biografi om Karl XII. Krigarkungen.
Sverige styrdes från Lund under 2 år i slutet av hans levnad. Och då
hade han hela sitt ministerium och så här.
Ja, visst. Så att det kom ju 550 perser i den här lilla staden som bara hade 1300 invånare. Så det blev trångt i Lund.
Var bodde han någonstans?
Han bodde på Katedralskolan, som då var en professors byggnad, som han hade en del av Katedralskolan. Idag så har de musiksal och studievägledaren sitter där. Jag var inne och sa att, vet du om att du sitter här i Karl XII:s sovrum? Nej, det visste jag inte.
Men vilka år var han i Lund?
Det är 1716-1718 när det ser väldigt illa ut för Sverige. Prekärt läge. De är 5 stycken fiender har de mot sig. En allians bestående av Danmark, Sachsen, Ryssland, Hannover och Preussen. Och Sverige har inga allierade då 1716. Men då, istället för att vika ner sig, så i vanlig ordning så hade Karl XII en radikal lösning på det. För anfall är bästa försvar. Vi ger oss på Norge. Eftersom Norge tillhör Danmark, och så kan vi då kanske komma i bättre förhandlingsläge efter det. Och då sitter han här i Lund och planerar det här stora fälttåget. Han mobiliserar en helt ny armé, 40 000 man, och sen marscherar de upp till Fredrikstens fästning i Norge. Och där går det som ni...
Ja, som alla vet.
Ja, som då slutar det med att han får en kula i tinningen.
Du har med dig en kula?
Ja, jag har med mig en kula. Kulknappen som det heter... Nu tror jag ju inte på den här stor, men det är lite kul att ta med den. Det har blivit som min lilla amulett när jag pratar om Karl XII.
En ganska tung,
ja,
mässingskula. Ja. Alltså som med, ja, det är någon slags knapp alltså.
Ja, det är en knapp. Den kallas ju kulknapp. Alltså. Ja, den är mässing, och sen så är det förgylld med mässing, eller omgiven med mässing. Och inuti så är det bly. Och den är 19,5 mm i diameter. Och,
men hade man sådana på sina uniformsjackor på den tiden?
Ja, vissa hade det. Men det är ju det där kluriga, liksom, är detta från en svensk jacka eller sånt? Och sen,
men det borde man väl kunna ta reda
på. Jo, men det kan ha funnits några, så, men det var inte den normala knappen. Alltså. Men sen, om det är den projektilen som dödade Karl XII, det är jag ju ytterst tveksam.
Ja.
Men därmed, den finns ju utställd på Varbergs museum. På Varbergs, ja, på Varbergs, ja, fästning. Och det är ju en märklig historia. Det ska ha varit så att när Karl XII blev skjuten den 30 november 1718, mm, så fanns det en av soldaterna, en vanliga meningar, som befann sig i skyttegravarna vid fästningen. Och han såg den här kulan dimpa ner och tog hand om den. Sen så avbröts ju fälttåget och han begav sig hem till norra Halland, han bodde där i. Och gick hem och började, han jobbade som dräng, och sen så efter ett tag tyckte han det var så obehagligt att ha knapp eller kulan som sköt Karl XII. Så han gick till sin präst och så frågade han, vad ska jag göra med den här kulan? Jag tycker det känns så makabert att ha den där hemma. Och så fick han rådet av prästen att nej, men jag tycker att du ska slänga bort den. Alltså, så slipper du oroa dig för det här. Och det är sagt och gjort, och han kastade bort den. Och sen så går det då 200 år till en höstdag 1924 där smedmästare Karl Hjalmar Andersson i Horred i norra Halland håller på att gräva grus för han ska göra en ny trädgårdsgång. Och sen så mitt i gruset, han lyfter på några stenar och sen så lyfter bort gruset. Oj, där ligger ju en knapp. Det ser ut som en kula. Oj, det måste vara kulan som sköt Karl XII, kommer han på då helt plötsligt.
Men hur
plötsligt
kunde han veta det?
Ja, men det har funnits en sägen om att en soldat tog hem,
ja,
den dödande projektilen.
Vi kan inte vara säkra på att det är den kulan.
Så. Verkligen inte. Det är lite för bra för att vara sant. Och sen så var det han som var föreståndare och chef för Varbergs museum. Han tog ju glatt emot den och sen så gjorde han en undersökning och kom fram till att den här är... Den passar faktiskt... diametern passar exakt. Men ja, det är lite för bra för att vara sant, som sagt.
Ska vi hoppa tillbaka kanske lite i historien här? Eller?
Ja,
nu var det ju sluttampen här.
Nu var det sluttampen.
Inte direkt liksom. Men jag tänkte liksom, Karl XII, han var ju väldigt ung när han kröntes till konung. Han var ju bara 15 år gammal när han kröntes 1697.
Mm.
Men vad var det för Sverige han kröntes till konung i? Alltså?
Det var en stormakt som hade sedan 100 år tillbaka ungefär, så var det en stormakt.
Mm.
Visserligen inte så befolkningstätt, men stort i ytan. Och den senaste 100 åren, de föregående 100 åren, så hade Sverige erövrat mycket land från Danmark, Skåne, Halland och Blekinge och Bohuslän. Och sen hade de tagit land på den europeiska kontinenten, så vi hade ju territorium i Nordtyskland och sen så var det ju i Baltikum också. Så att det var ett välfungerande rike på den tiden i slutet av barocken, och armén var i toppskick kan man säga. Karl XII:s far, Karl XI. Det är lätt att komma ihåg de här kungarna. Ja, de kommer ju på rad där. Karl X Gustav är farfar och sen så kommer pappa Karl XI och sen kommer Karl XII. Han hade ju byggt upp armén och Sverige stod väl förberett. Det var ganska välfyllt i skattkistorna också.
Någorlunda välmående land då?
Ja, förutom att det hade kommit ett par katastrofer då strax före Karl XII:s trontillträde. Det hade varit en svältperiod 1697, och så att tiotusentals människor i både Sverige och Finland hade svultit, och sen hade ju slottet brunnit.
Just det.
Ja. Och det var ju det såg många som ett illavarslande tecken. Och kungen hade ju, Karl XII:s pappa Karl XI, hade ju avlidit bara 40 41 år gammal i magcancer. Så att det svajade. Alltså, i grunden så var det ett välmående land, men det svajade då. Alltså, vem ska man lämna över makten? Och man får ju då betänka att kungamakten var ju enväldig i Sverige på den tiden. Så rätt fantastiskt, så lämnar de ändå, låter göra Karl XII till diktator vid 15 års ålder. Man kan tänka sig en 8-9 klassare som får absolut makt i Sverige idag.
Men han var väl ändå, redan på den tiden så ansåg man väl han var en exceptionell människa även som 15-åring, eller är det bara, ja, efterkonstruktioner?
Det är nog efterhand. Men han hade ju fått bästa utbildning man kunde få. Alltså, han var ju, han var väldrillad. Han hade från början förberetts på det här att ta över makten, men det gick ju, blev ju lite för tidigt. Det var väl alla. Han är ju inte avslutat sin utbildning till exempel.
Men varför gjorde man inte som man gjort förr i tiden då, att man bara tillsatte någon riksföreståndare?
Ja, och ha en förmyndare. Ja, det hade man ju alltid haft innan. Liksom, när de...
Varför gjorde man inte det?
Ja, jag tror att det handlade lite om att de som skulle bli förmyndare, de var lite rädda för att det skulle bli... att de skulle sätta igång en process efteråt, att de hade slarvat bort pengar och sånt där. För det hade ju fadern gjort.
De var rädda för att stå till svar.
De var rädda för att stå till svar. Så att då tänkte de, men vi kan låta den unge Karl XII få makten och sen kan vi styra honom som en marionett. Mm. Och sen så slipper vi få skulden för att det har gått så dåligt, utan då kan vi ju i så fall skylla. Men det gick ju inte alls att styra den här unge Karl XII som
han marionett. Tog makten direkt, eller?
Ja, visst.
Ja. Och på vilket sätt märktes det då?
Att han inte lyssnade på sina äldre rådgivare. Han hade ju
han ignorerade dem helt.
Ja, han kunde ju lyssna på dem, men han gjorde som han ville. Ja. Alltså, det gjorde de väldigt bekymrade. Det var en äldre här som hette Bengt Oxenstierna då, som var ju förtvivlad över detta, att den unge kungen. Och han knöt till sig istället några få rådgivare. Men om man ska säga en skillnad med fadern då, som hade vissa problem. Fadern Karl XI var ju dyslektiker. Men han förstod ju hur... Han skapade en strategi för att få bort de här problemen genom att han hade då duktiga rådgivare som läste in allt som behövdes och så rapporterade de till honom och sen så tog han besluten. Men han lyssnade väldigt mycket på rådgivarna. Det gjorde ju inte sonen Karl XII, utan han lyssnade men gjorde som han ville. Så.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Men om, hur var han? Det finns ju så mycket prat om Karl XII. Men hur var han som människa? Om du skulle beskriva Karl... Om vi börjar med den, han ändrades väl under sin levnad?
Men jo, det gjorde han.
Som den 15-årig...
Ja, där finns
var
ju...
han tyngd av makten här? Eller?
Ja, det tror jag. Ja. Jag tror det, att han slöt sig inom sig. Det var ju väldigt ensamt, såklart. Att bli,
hade han förtroende då som han...
Ja, han hade ju en kusin som från Holstein, Fredrik från Holstein-Gottorp, som var några år äldre. Och det är ju han som influerar honom till, man kan väl säga, någon sorts stormont-drang-period i tonåren, där det blir rätt så mycket alkohol och det blir en del sabotage och sånt. Berömt är ju då vid tillfället när kusinen säger till honom att vet du om Karl att jag kan hugga huvudet av en kalv med ett enda sabelhugg. Alltså. Och då, eftersom Karl den 12 inte kunde motstå utmaningar så bordade han upp då, upp med får och kalvar upp till rikssalen i Stockholm. Nu var han i Svea hovrätt för övrigt. Och så testade de att hugga huvudet av olika djur och slänga ut huvudena genom fönstret där. Och det kan man ju, man kan le åt det som någon sorts tonårsbus. Problemet var ju då att det fanns spioner i Stockholm som rapporterade till kontinenten, till fienderna eller de som hade blivit av med territorium på Sveriges, Sverige hade tagit territorium av, till exempel till Danmark och till Ryssland och till Sachsen. Och de meddelar hem att den nya svenska kungen är oansvarig och orutinerad och impulsiv.
Mm. Vilket han kanske inte var egentligen.
Nej, nej. Och detta leder ju då till att härskarna på andra sidan Östersjön börjar tänka att nu, ett samfällt angrepp på Sverige, det blir inte ett bättre tillfälle.
Så kan man säga att det stora nordiska kriget började med en djurslakt? Och...
kanske lite väl långt. Men det hade ju med saken att göra, att det inte var Karl XI.
Det var väl flera underrättelsesäkert.
Ja, det var det. Men som person, jag dels hade han ju det här lite buslivet som han levde. Och det var ju ingen som kunde säga till honom, för han var ju envällig. Men samtidigt så hade han ju en tung press på sig. Och jag tror detta...
Men var vi pratar ju om en 15-åring som är diktator. Över, det måste ju vara ett av de största länderna i Europa.
Ja,
eller
om absolut.
Inte det största, ja. Är Ryssland. Ja, men ett av de största länderna i Europa.
Till ytan, absolut.
Som militärt starkt dessutom.
Ja, ja. Ja. Och jag tror att pressen gjorde att han då slöt sig inom. Att han vågade inte öppna upp sig, utan han lyssnade men tog sina egna beslut och det gör ju att han idag ter sig väldigt spännande. Det var ju det som lockade mig att börja skriva om Karl XII. Gåtfullheten och sånt. Vi vet liksom inte riktigt vad han tänkte. För han har inte varit alls så öppen som
som vissa. Han har inte skrivit dagbok.
Nej, det finns brottstycken från hans tid när han är väldigt ung, i 7-8-årsåldern. Men annars så finns det inte någonting. Och i breven så är han ganska... Han skriver ju de mest öppna breven, det är till systrarna. Framförallt till stora syster som han var, det var ju hans mest förtrogna, Hedvig Sofia. Och till hans stora förtvivlan så dör hon ju i unga år.
Hur gammal är Karl XII då när han...
Ja, han blev ju lämnad hela tiden. Vid 11 års ålder så dör ju hans mamma. Vid 14 års ålder dör hans pappa. Och sen när han är 27 så dör hans stora syster.
Ja, som var hans närmaste
förtrogen. Ja. Sen hade han ju en lilla syster också som blir mer och mer förtrogen med honom. Men det är mer brevledes, som träffas ju aldrig. Man får ju komma ihåg att Karl XII tillbringade ju hela sitt vuxna liv i fält. Alltså från 18 års ålder tills hans död vid Fredrikstens fästning när han var 36 så var han ju aldrig hemma i Stockholm, utan han var ju ute i krig.
Men var det vanligt att kungar, var alla kungar, för att jag menar, han har ju gått i historien som krigarkonungen.
Mm.
Men jag menar, jag har svårt att tänka mig att alla konungar på den här tiden i Europa, nej, var ute i fält.
Nej.
Eller nej?
Väldigt ovanligt.
Han valde det livet.
Och
han hade väl kunnat skicka ut generalen? Och
ja, visst. Han är en av de sista som är ute i striden, så där finns ju Fredrik den Stor och sen lite senare på 1700-talet, men han är en av de sista som är.
Ja. Varför tror du att han valde då att gå ut i fält och leva hela sitt vuxna liv i fält?
Jag tror att eftersom han började så tidigt så blev det hans livsstil. Och man kan ju tycka det är märkligt att varför kunde han inte ta sig tillbaka till Stockholm någon gång, men Han kunde ju
men var det något som skrämde honom i Stockholm?
Tror ja, jag. Lite. Jag tror att han ville komma tillbaka som en stor segrare. Och det gick ju inte så bra i kriget. Första året gick ju fantastiskt bra. Alltså, han besegrade ju alla tre fienderna inledningsvis 1700-1701. Och då fanns ju, öppnade sig ut möjligheternas fönster att sluta en fördelaktig fred eller till och med vinna nytt territorium i Baltikum i det område som heter Kurland. Men det var det ju så att Karl XII var en väldigt bestämd herre. Så hade han föresatt sig något, och det hade han ju den här gången, att han skulle straffa de anfallande länderna.
Han kände sig kränkt?
Han kände sig kränkt att helt lömskt hade han blivit anfallen av Danmark, Sachsen och Ryssland. Och till saken hör ju också att två av de härskarna var ju hans egna kusiner. Så den danske kungen och Sachsens furste var ju kusiner. Och de skulle avsättas. Framförallt August den starke, den saxisk-polske härskaren.
Man kan ju tänka sig att det kan, om man hade varit 15-20 år äldre, så kanske han hade hanterat det på ett annat sätt. Efter de här stora segrarna.
Mycket, mycket möjligt, med mer rutin så hade han kanske agerat. Ja.
Men som, precis som du beskriver här, det var ju till början med så var han ju oerhört framgångsrik och han slår både Danmark, Sachsen
och Ryssland vid Narva. Ja, det berömda fältslaget vid Narva när vädret är på svenskarnas sida. Så att ryssarna
får snöstorm. Men det är lite av en slump då att han vinner det här? Eller?
Lite, och det var ju underlägsna trupper också. Alltså, svenskarna var ju ofta i underläge, men vinner ändå. Och det hade ju med den svenska maneret, som det heter, att man var extremt aggressiva. Man anföll helt skoningslöst, utan omsorg om sina egna soldater. Och det var effektivt. Och inte minst att Karl XII själv stod i första ledet och ledde sina trupper.
Kunde göra så för att han ledde truppen också.
Ja, så det är en koppling till det här varför stannade han kvar i kriget. Han kände att han måste vara med i första ledet. Och det är ända fram till Fredrikstens fästning. Då är det ju många som säger till, men Ers Majestät, varför ska ni vara så nära? Det skjuts ju så mycket och sånt. Ja, men jag har klarat mig alltid tidigare. Det ordnar sig.
Ja. Men det svenska maneret då, det var ingen annan som slogs på det här sättet.
Nej,
men om du bara beskriver lite mer detaljerat det
svenska maneret. Ja, men om man kan ta till exempel kavalleriet som i vanliga fall så brukar de rida fram mot motståndarna och öka takten i slutet. Och avfyra sina pistoler. Och sen vänder de om och rider tillbaka och laddar sina pistoler igen. Och det var ju ganska vanligt. Men svenskarna börjar i slutet på 1600-talet med att de rider fram och så ökar de takten. Och sen avfyrar de sina pistoler. Och sen när de har gjort det så drar de upp sina värjor och spränger in i en kilformad formation mot fienden. Och de sitter ju så tätt, de sitter knä om knä som det beskrivs i reglementet att man ska sitta. Och det blir ju en fruktansvärd kraft när
och psykologiskt jobbet att motstå.
Ja visst, en hel skvadron ryttar. Och jag inbillar mig också att de vrålade nog en hel del när de sprängde fram det. Och då, det var ju få motståndare som hade nerv att stå kvar, utan då vänder de. Och då blir det ju ännu lättare för svenskarna, för då kan de hugga in på dem i ryggen. Så att det var ju väldigt, väldigt effektivt om de inte sköt artillerield mot kavalleriet, som de gjorde i Poltava till exempel. Och då hjälper det inte hur mycket mannen.
Men kan man, jag vet inte om vi ska gå in så detaljerat redan nu här, men jag tänkte just det med att, vad jag har förstått, så de svenska armén, de använde sparsamt med artilleri egentligen.
Artilleri var inte något som Karl XII
han gillade. Inte.
Nej, han tyckte att det försinkar hela armén. Alltså. För det var ju väldigt tungt att släpa fram de här och gick långsamt. Han ville ha en mycket mer rörlig armé. Så att han föredrog kavalleri och sånt. Artilleriet, alltså kanoner i olika former, de spelade inte någon större roll i Karl XII:s krigföring.
Men för att om man läser på om det stora nordiska kriget lite så där, då får man ju ändå att han jagar ju hela tiden en jäckande fiende som drar sig undan.
Ja, men det, till exempel i Polen, då har ju
17... För efter Narva då går de...
Går de söderut och sen så besegrar de August den starkes trupper.
Den polska kungens?
Ja.
Och saxiska fursten?
Ja, saxiska fursten. Peter den stora har han knäckt i Narva och sen så är det August den starke vid Riga. Vid floden som går genom Riga. Och sen... kunde man ju tänka sig att ja, men nu kunde det väl räcka. Men då har han bestämt sig för att August den starke är en lömsk furste. Han ska straffas och avsättas. Och det resulterar att det blir en sorts katt- och råttalek nere i Polen som pågår i 5 år, ända till 1706. Till slut så får han ju tag på honom. Och det, ja... Det har ju med hans envishet och man kan ju tänka att det är strategiskt klokt och det var det kanske. Om man skulle anfalla Ryssland sen så kunde han ju inte ha August den starke i ryggen. Så att det var. Men det hade ju förödande konsekvenser för den polska civilbefolkningen till exempel.
Ja.
Många svenska soldater dog såklart.
Men i den här tiden då med det här långt pågående kriget, liksom, var hemma i Sverige, jag menar, det här kriget förs ju ändå på främmande mark.
På främmande mark, ja.
Märker man av kriget förutom att man måste skicka soldater och sånt eller liksom tunga skatter och så? Eller vad?
Ja, framförallt så märktes väl ute i familjerna att papporna och sönerna var borta och kvinnorna fick ta ett mycket större last. Mycket större ansvar. Slet nog ont där ute på åkrarna.
Men om man... vi ska inte gå in i detalj alla slag hit och dit. De flesta känner ju till att han tillbringade en massa år i Polen. Och nu det då var det Turkiet. Och sen att kriget någonstans vände... Eller kriget kan man väl säga vände vid Poltava.
Ja.
Där svenskarna led ett fruktansvärt nederlag.
Ja, hela armén blev förintad i stort sett. Eller förintad och sen så går ju resten, de som klarar sig, de 20 000 som klarar sig, de går in i fångenskap.
Ja.
Och då är han strandad där nere och beger sig ner till Turkiet med 1000 man som är den resten av... den svenska armén.
Så det var inte mer än 1000?
Nej, i stort sett 1000 svenskar.
Men varför stannar han där nere i Turkiet då, så länge? Hur länge stannar han där nere?
Mycket märkligt.
Ja,
han stannar i Turkiet i 5 år. Så 5 år? Sverige styrs från nuvarande Moldavien i 5 år. Alltså det är ju så, på den tiden så var ju Osmanska riket mycket större än nuvarande Turkiet. Då, så det sträckte sig uppåt i Europa och så... Karl XII slår sig ner i Bender, som det heter. Men egentligen var det en by som heter Varnitsa. Som ligger i nuvarande Turkiet. Där jag för övrigt var för ett tag.
Alltså det är inte i Moldavien?
Jo, det är i Moldavien. På gränsen till Transnistrien. Nu behöver vi gå in på detaljer. Men...
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Varför stannade han så länge i Turkiet? Det här måste ju folk ha frågats i Sverige också.
Eller hela världen. Mycket märkligt. Alltså. Men det är ju, det finns ju en logisk förklaring. Och det är ju att Karl XII, när han sitter där nere, så planerar och drömmer han om att ett samfällt angrepp på Ryssland. Han tänker sig att han ska få tillgång till turkiska trupper. Och Turkiet och Ryssland är gamla arvfiender, så det skulle ju möjligtvis kunna tänkas. Och sen så ska han skicka en svensk armé som kommer norrifrån, och sen så har han gjort ett avtal med krimtatarerna, som för övrigt figurerar i media ibland nu för tiden, att de är undanskuffad folkgrupp på Krim. Ja. Och då ska de tre tillsammans, alltså svenska armé norrifrån, och sen så Karl XII i spetsen för 50 000 turkar, tänker han sig själv. Och de krimtatarer, och de ska ge sig på Peter den Stores Ryssland. Men det faller ju på att turkarna skulle aldrig låta en otrogen, som det heter, leda sina trupper. Och han försöker då.
Men de tolererar ju honom ändå där.
Ja, ja, det ingår ju i den muslimska scenen när man ska ta väl hand om sina gäster. Så att det är väldigt trevligt, och de blir mycket väl bemötta i början. Och sen så stannar gästerna ett år och två år, och så började sultanen tänka att jo, men den där Karl XII, ja, han kan ju utnyttja honom som en bricka i det politiska spelet. Men nu har det gått, oj, så gick det tre år. Och till slut, så då 1713, så tröttnar sultanen. Nej, vi måste överväga honom härifrån. Alltså, det går inte, han får ju aldrig igång. Det kommer ju dessutom aldrig någon svensk armé norrifrån. Men Karl XII vägrar flytta på sig. Och då utspelar ju sig den här mycket anmärkningsvärda händelsen som heter Kalabaliken i Bender.
Just
det står 10 000 turkiska elitsoldater mot 50 svenskar som barrikaderat sig i sitt hus. Och han vägrar aldrig ge sig.
Det slutar med att
de har ju fått order, de här turkiska elitsoldaterna, att Karl XII, den svenska kungen, får ju inte, han ska tas till fånga, men man får inte skada honom. Det slutar med att han försöker fly från ett hus som har börjat brinna till ett annat hus, och då snubblar han på sina egna sporrar ute på gårdsplanen, och sen så kastar turkarna sig över honom och tar honom till fånga. Sen så är han ju i någon sorts husarrest.
I vart då någonstans?
Ja, då flyttas han söderut till norra Grekland, och där är han i...
Hur länge sitter han där?
Ja, han sitter där i något år. Och till slut
så även i Grekland alltså?
Ja, han har varit i Grekland också. Där. Och sen till slut så... Och då blir han ju... Ja, det här är en spännande period när han ligger till sängs i 11 månader.
Är han deprimerad?
Ja, jag skulle vilja säga. Man får ju vara försiktig och sätta psykiatriska diagnoser.
Men om man ligger till sängs, om man, ja, är inte fysiskt skadad.
Ja, han hade ju brutit foten där, men den läker ju normalt på 6 veckor, så att det förklarar ju inte de här 11 månaderna till sängs. Och dessutom så klär han ju på sig varje dag. Han ligger i full uniform uppe på, ovanpå sängen.
Vart någonstans i Grekland är det här?
Ja, det är några grejer. I Edirne, Adrianopel.
Men det är nuvarande norra Grekland alltså.
Det är nuvarande norra Grekland. Han flyttar där. Och till slut så börjar de, så skickas det då en svensk delegation med, eller ett sändebud från Sverige, som de börjar bli oroliga nu. Hur ska vi kunna, vi har ju en enväldig kung som vägrar resa sig. Och så, och då är det här med utmaningar och sånt. Så den här mannen som kommer ner där, sändebudet, han frågar kungen och frågar honom lite saker, och så frågar kungen i sin tur honom, ja, vad säger de om mig? Jo, det sägs uppe i Sverige att kungen kommer ligga till sängs resten av livet, kommer aldrig resa sig. Jaha, ja, ja. Och då var det ju en utmaning för Karl XII, så han beordrar sin tjänare att ta fram en häst här, ska inte liggas till sängs mer. Och sen så upp på hästen, och så rider han då i 3 timmar, blev ju helt slut efter han har legat till sängs så länge. Så att...
Rider han hem då eller?
Nej, då rider han inte hem, men då tar han tur först. Och sen kort därefter så beslutar han sig för att nej, jag får komma hem. Och då rider han ju en berömd ritt på 215 mil i ett streck på 2 veckor från det osmanska riket ända upp till Stralsund.
Vilken väg tar den då?
Ja, det är lite genom Österrike och södra Tyskland och uppåt. Upp
men det är
till.
Lite farligt där för en kung att ta sig.
Och då har han en förklädnad också. Så att han har ett alias, han får ett nytt pass eller motsvarande utfärdat på under namnet Peter Frisk. Och sen så tar han på sig en peruk. Och det var ju, han var ju, använde ju aldrig peruk. Det var ju en av hans nymodigheter att han skippade den här peruken. Alla andra hade ju sådana här barockperuker. Men han tyckte, ja det blir så varmt om öronen, sa han. Så att det ville inte han ha.
Men alltså han rider hela vägen från Grekland upp till Stralsund.
Ja visst,
och vid Östersjökusten. Och där tar han båten till Lund då? Eller?
Nej, då stannar han i Stralsund och kämpar och försöker försvara det. Det är ju då ett av de sista festerna på svenska festerna på kontinenten. Men det går ju inte bara där heller, utan sen begär han sig till Lund efter det för att förbereda anfall på Norge.
Och där i Lund, alltså, det är det inte anmärkningsvärt att han... Det är väl ändå Stockholm som är huvudstaden här?
Jo.
Är det inte anmärkningsvärt att han bosätter sig i Lund?
Ja, och systern och riksrådet uppe i Stockholm och bönar och ber, liksom, kan du inte komma upp till huvudstaden? Och sånt? Jag har inte tid. Jag antar att det har att göra med att han inte ville komma tillbaka till huvudstaden förrän han hade ordnat upp det. Alltså, läget var ju 1716 då när han slog sig ner i Lund, då var det ju läget sämre än någonsin. Då var det ju riktigt illa där i Sverige. Ekonomin var körd i botten och så vidare. Så han ville nog ordna upp det där.
Han är ju samtida då med Peter den Store i Ryssland.
Mm.
Simon Sieberg Montefiore, han har ju skrivit en bok om huset Romanov.
Ja.
Och där är ju naturligtvis Peter den Store en ganska stor del. Och han gör ju en ordentlig jämförelse mellan Peter den Store och Karl den XII.
Mm.
Och Sieberg Montefiore, han föredrar Karl den XII. Han beskriver ju det med Karl den, eller vad säger jag, Peter den Store då, som ju också någonstans är ett geni. Man vill ändå säga, men diktator naturligtvis. Men han har ju...
Nytänkare.
Han åker runt i Europa och lär sig allting.
Ja, ja.
Och är relativt enkel.
Sjöfart är han intresserad av, trots att han inte har någon...
Och men han har ju orgastiska fester där.
Ja, ja.
Flera i hans regeringar tvingar han ju supa ihjäl sig. För han tål ju i princip... Och när man läser om de här festerna,
hade ju någon klubb där, de allra mest berusades konsilium,
ja,
som träffades och försökte dricka varandra av bordet. Ja, och sen som marscherade ute på gatorna i Moskva, dyngraka, liksom, utklädda till präster.
Ja, och om man jämför det då det stämmer ju inte att Karl den XII skulle vara nykterist, det var han ju inte,
han drack inte för att bli full. Han drack för att han skulle överleva, för att man kunde ju inte dricka vattnet ute.
Han var ju relativt måttlig ändå.
Mycket måttlig, och han var ju, överhuvudtaget så skötte han ju sina plikter. Alltså man kan ju var kritisk till hans strategi och sånt, men man kan ju aldrig säga att han inte satte rikets...
Nej, men han levde ju för...
Han levde för att styra sitt
rike.
Jo, det gjorde han. Det föll inte ut alltid till rikets bästa, men han gjorde ju sitt yttersta för att...
Ja, och religiös...
Ja.
Så att, men om vi...
Jobbade, brukar gå upp klockan 3 på morgonen och jobba...
Men det måste ju ha tagit hårt på honom alla de här åren i fält. Alltså, så.
Ja, de sa ju att de som inte hade sett honom på länge när han kom tillbaka tyckte att han var sliten och hårfästet hade krupit upp och han var gråa. Och så gick han ju dåligt. Han blev ju skadad ett par gånger. Han trillade av hästen och han blev skjuten i foten med Poltava. Och det var lite så här skavanker. Så att visst märkte sig att han var 36 år när han var...
Sen är han ju lite, jag skulle säga att man blir lite färgad av att typ nazister och sådana liksom hyllar honom och sånt.
Ja, visst är det konstigt alltså. Här är en kung som tillbringar
i princip hela sitt liv
utomlands och har massa officerare anställda som är utlänningar. Det var ju till och med så att Karl XII fick klagomål från andra från svenska ämbetsmän att det var för mycket utlänningar. Och då försvarade Karl XII med det att han var ju meritokrat.
Ja.
Alltså merit, vad man gjorde var det viktiga, inte var man härstammade ifrån. Alltså, gör man ett bra jobb, det spelar ingen roll om du är turk eller jude eller, eller om du är kristen eller muslim. Utan,
samtidigt var det ju han som avvecklade stormakten Sverige, kan man väl säga.
Ja, inte med, det var inte hans avsikt. Nej, men det blev ju
det
så.
Var ju
ja, det var resultatet av den här förödande krisen. Sen kan man ju tycka att, eller tänka att ja, men det hade fallit i vilket fall som helst. Ja. Alltså. Men det var ju han som satt vid makten.
Men vad skulle du säga att, om vi ska betygsätta honom så här 300 år efter döden?
Ja.
Var han en bra kung? Om vi bedömer honom efter dåtidens mall.
Dåtidens mall, så som sagt så gjorde han sitt yttersta för att försvara Sverige. Sen tog han ju felaktiga beslut och ett facit förutom det att svenska stormaktsväldet gick i graven var ju att 200 000 svenskar dog under de här 18 åren i fält och det var
en stor del av befolkningen.
Det var illa, det var ju inte som digerdöden men det spelade ju väldigt stor roll ute på landet.
Ja.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Men varför, jag menar på den här tiden var det ju avgörande att man fixade tronföljden. Men det verkar inte vara något som han var så intresserad av.
Jag redan tidigt när han har tillträtt och att när han är i tonåren att de kommer med förslag, framförallt är det farmor Hedvig Eleonora som säger till Karl att borde inte tänka på att gifta dig och han skjuter upp det hela tiden och sen får hon ett löfte av honom att jag ska gifta mig när kriget är slut.
Ja.
Nu tar ju aldrig kriget slut och han var ju inte så intresserad av kvinnor rent.
Finns det något belagt att han har haft samröre med kvinnor egentligen?
Inget kroppsligt könsumgänge.
Det är ju ganska stor skillnad på Peter den Store.
Ja. Och August den Starke som enligt myten hade 354 barn. Dock inte med sin hustru. De hade inget barn alls. Ja, men Karl XII, när han valde bort sånt.
Man kan ju spekulera. Var han asexuell eller homosexuell?
Ja,
eller
jag lutar väl åt att han var asexuell. Att han fokuserade så mycket på sitt jobb så att han inte hade tid. Sen kunde han tycka det var roligt när hans underordnade någon officer satt och berättade skrönor om äventyr de hade haft i sängen. Men själv var han inte alls intresserad.
Nej. Men det här ryktet om att han skulle vara homosexuell, var det mer sånt som spreds av
fiender? Ja, det är långt senare. Ja. Och det grundar sig på egentligen två källor. Alltså, det ena är att han har sagt när han är nere i Turkiet och så säger han, när de förhandlar med krimtatarerna så säger han att krimkanens son var nog det vackraste personen har sett i sitt liv.
Men kan man ju säga oavsett.
Ja, det kan man väl säga. En stilig person, så, precis som vi kan tycka. Att,
det tycker jag är en ganska svag belägg.
Ja, det är svårt belägg. Och sen så att han gärna när han sov ute i fält och de inte hade tältet uppe eller något annat ställe. Och, så sov han gärna med huvudet i knät på någon av sina befäl.
Ja, det tycker jag inte heller låter som en säkert bra belägg, måste jag säga. Nej.
Så att jag tror inte ett dugg på det. Jag tror att han har gift sig sen när han
har kriget. Klarat av kriget.
Ja, alltså. Ja, tror jag.
Ja. Men vad hände efter? Det måste ju vara dramatiskt ändå för landet när kungen blir skjuten i strid. Eller var,
ja, då är
eller
det
var
som,
man en lättnad och bara blir av med den krigarkungen?
Ja, det fanns ju ett utbrett missnöje med kriget. Att det hållit på så många år. 18 år var det. Så det är lite som luften gick ur. Eller förtrollningen är bruten. Man lägger ner vapnen och sticker hem till Sverige fort som tusan. Ja. Krigskassan delas ut bland befälen. Det gör arméchefen Fredrik av Hessen. Och då sticker befälen hem och de meniga förklarar sig bäst de kan.
De lämnas och
vissa går bra. Sen så är det ju armfältståg över fjällen som går fullständigt åt pipan, så 3000 man karoliner dör på fältet, fryser ihjäl på fältet.
Mm.
Fjället.
Ja. Men vad händer sen då? Slutar man fred med alla?
Ja, då är, alltså Karl XII dör ju den 13 november 1718. Sen dröjer det med freden, men det är ju inte mycket krigshandlingar från svensk sida. Ryssarna anfaller den svenska kusten och då har de ju erövrat hela Finland också. Så sen blir det fred 1721 i Nystad, och det är en hård fred, men det kunde ju varit ännu värre för Sverige. För Sverige får ju faktiskt behålla Finland trots att ryssarna står.
Varför fick man behålla Finland?
Ja, det är ju dealer där som de gör i förhandlingarna. Och framförallt så ryssarna var nöjda med att de kom fram till Östersjön, för då tog de ju delar av Sveriges baltiska provinser. Och sen får lämna från oss en del i Tyskland. Men som sagt, efter förutsättningar så var det faktiskt det var en hård fred, men den kunde varit ännu värre.
Ja. Och sen
är det slut på enväldet också. Sen kommer ju frihetstiden. Så att den
frihetstiden
kung,
måste ju vara ett direkt resultat av Karl XII:s diktatur.
Ja. Nu kan vi inte ha det så länge. Och kungen får ju dra, eller rättare sagt, först så blir det ju hans lilla syster, Karl XII:s lilla syster Ulrika Eleonora, som tar över makten. Men hon tar ju, alltså det är rent symboliskt, för det är hennes make Fredrik av Hessen som håller i trådarna helt och hållet. Och de måste ju då skriva under ett papper på att de lämnar över makten till riksdagen och riksrådet. Så då är det slut på enväldet. Sen återkommer det ju senare på 1700-talet med Gustav III gör en kupp. Men frihetstiden blir något helt annat. Ja. Sverige blir ett av de mest obetydliga länderna i Europa och träder tillbaka. Kommer aldrig tillbaka som stormakt.
Nej. Och det är konstigt nog så. Men efter den här perioden, vet du om... Hör vi på ältade vårt stormaktstid eller gav vi bara upp det där?
Ja, Karl XII blev ju skjuten i Fredrikstens fästning den 13 november 1718. Men han hade ju ett liv efter detta.
Ja.
Visserligen var död, men han har ju använts ända sen veckorna efter. Som symbol, i konflikten mot med Ryssland till exempel, dels på 1700-talet, men framförallt efter att vi förlorat Finland 1809, så lyfts han ju fram då som en symbol. Och strax före första världskriget så är han ju, det är ju då den här hjältekonungsmyten börjar spridas riktigt mycket ut i Sverige i skolböcker och sådär.
Men jag är ändå fascinerad av en sån intellektuell som Voltaire skriver en biografi. Man ser ju inte något intellektuellt arv direkt. Inte vad jag kan upptäcka.
Nej, men vi har ju inte pratat så mycket om... Karl XII var ju en väldigt vetenskapligt intresserad.
Det var han, ja.
Det glöms bort där. Krigekungen, ju visst, men han var också mycket intresserad. Han var ju... Favoritämnet var ju matematik.
Mm-hmm.
Och när han var i Lund så förberedde han visserligen anfallet mot Norge, men han fick också tid till massa annat, till exempel att besöka universitetet, och han hade långa diskussioner med Kristoffer Polhem, den stora uppfinnaren, och hans rådgivare Emanuel Swedenborg, sedermera religiös.
Vad pratade han
med då? Jo, då pratade de till exempel om matematik, alltså, dels uppfinningar och hur man skulle bygga om dem. Trollhättans slussar, men det här med matematik, att Karl XII ville införa ett nytt talsystem med 64 som bas istället för 10.
Vad var utgångspunkten för det?
Ja, han tyckte inte om att när man delar 10 med 2 så blir det ju 5, det är okej. Men när man delar med 5 så blir det 2,5. Det är opraktiskt, tyckte han. Och det, istället föreslog han då 64 som man...
Fick han att ge hör?
Ja, de försökte där och jobbade. De la ner rätt mycket tid på det, men det blev ju inte det. Och det var kanske lite tur, för att det skulle vara rätt jobbigt för skolbarn att lära sig multiplikationstabellen. Så där, 1 gånger 64 är väl okej, men när man kommer upp där i 61 gånger 64... Ja.
Men alltså, så han var vetenskapligt intresserad?
Ja, filosofi, skrev en filosofisk skrift här i Lund.
Och det är han som har skrivit den?
Ja, det är han som har skrivit den.
Nej. Vad handlar den skriften om?
Ja, den handlar lite om vad som är viktigt för en människa. Och vad som styr en människa. Om det är det.
Vad säger den om kungen då?
Ja, det är rätt intressant, för att han menar ju att man kan antingen vara styrd av känslolivet eller så kan man vara styrd av intellektet. Och han var ju definitivt styrd av intellektet istället, inte känslor. Han var ju...
Men han sa, han värderade inte det ena bättre.
Nej, det gjorde
andra,
han inte.
Han
resonerade kring, alltså. Ja. För han var intresserad av... Han läste ju filosofi och, på äldre dag. Han var intresserad av design, formgivning och allt möjligt, så att det var inte bara krig.
Vad finns det för rest, om vi säger liksom, jag menar, Gustav III, ja, det kanske man inte ska vara i Svenska Akademin idag, kanske ingenting att yvas över, finns det några institutioner?
Nej, det finns det inte. Men låt säga att han hade fått vara en kung i fred, då är jag övertygad om att han hade instiftat akademier och så, framförallt matematiskt, någonting med matematiken hade han säkert gjort. Men han fick ju aldrig chansen, för han var ju fullt upptagen med att sätta ihop skvadroner och ordna med transporter av...
Ja. Men han byggde inga vackra slott eller något sånt? Eller?
Nej.
Men han var inte intresserad av sånt?
Jo, det var han ju väldigt... Just, man kan ju faktiskt se slottet i Stockholm som ett... Han hade ju stor påverkan på det, eftersom han som arkitekten... Nu får man ju tänka på att 1697 hade ju det gamla slottet Tre Kronor brunnit ner. Mm. Och då skulle det byggas ett nytt slott. Så han var ju väldigt intresserad och involverad i...
Ja, man kunde tänka sig att man kunde ha byggt något liknande som den gamla slottet, eller?
Ja, men han hade nya planer, och det skickade var ju en intensiv korrespondens mellan Stockholm och Moldavien.
Han sitter alltså tittar
på ritningar för över Stockholms slott som Tessin då lägger upp, och han för inspirerad av lite turkisk stil och så, och föreslår olika ställen. Och
finns det något vi kan se?
Tessin, han avråder från den där bestämt. Alltså, men,
det hade ju varit spännande att ha ett turkiskt slott i Stockholm.
Ja.
Men om du skulle sammanfatta hans negativa sidor?
Ja, han var ju en lysande taktiker på slagfältet, men han var ju som strateg var ju en katastrof för Sverige. Alltså, han stod,
det långsiktiga.
Ja. Alltså, taktik är ju hur man vinner slaget och strategi är ju...
Hur man vinner kriget.
Ja, precis. Och där hade han orealistiska planer på. Och bara dra iväg hela den svenska armén långt in i Ryssland och Ukraina utan ha underhållslinjerna klara och så. Det var ju, visade sig vara en fullständig katastrof.
Ja, och det var aldrig, han lyssnade aldrig på någon. För det måste ha funnits folk som har avrått honom
Ja, visst var det. Och det finns ju belagt i källorna där de hela tiden talar alternativa handlingsplaner. Men han har bestämt sig. Ja. Men det är också det som gör honom lite spännande, envisheten och att han inte i klartext säger vad han syftar till. Vi vet ju inte ens om han är på väg mot Moskva när han tvingas avbryta det på grund av den fruktansvärt kalla vintern. Det är bara det att man kan lista ut det eftersom man ser den.
Du tror att han var på väg mot Moskva? Alltså?
Ja, det tror jag. Att han ville ta Moskva. Alltså. Men han gjorde ju precis samma fel som Napoleon 100 år senare och Hitler 200 år senare. Han skulle haft lite bättre kläder till sina soldater. Så det tänker lyssnare som sitter ute nu och lyssnar på den här podden. Så se till att ha riktigt rejält med vinterkläder om ni ska anfalla Ryssland. Alltså. Fleecetröjor och underställ, absolut. För det missade de.
Ja, ja, Bengt Liljegren, ett stort tack för att du kom hit idag.
Tack för att jag fick komma.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.